Välkommen till Radio SRF vecka 8 med mig Joakim Kohlman. I veckans program så ska vi prata om nätdating. Du ska få stifta bekantskap med en orgelfjäril. Och så berättar vi om medlemsforum som verkligen har sprängt gränserna. Men vi ska börja med att prata om LSS. För enligt ett regeringsförslag så kan personer som behöver hjälp med andning och sondmatning ha rätt till personlig assistans enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förslaget om en ändring i LSS som presenterades på torsdagen ingår i januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna. Vår reporter Åsa Nilsson berättar mer.
Att återställa rätten till assistans för personer med behov av hjälp med andning och sondmatning är ett viktigt första steg för att skapa en tryggare LSS-lagstiftning, sa socialminister Lena Hallengren på en presskonferens i riksdagen i torsdags. Den här lagändringen gäller från den 1 juli. När LSS-utredningen lades fram till övergångsregeringen den 10 januari så föreslog utredaren en ny insats i LSS. Personlig service och boendestöd. Ledsagarservice skulle försvinna som en egen insats och istället bakas in i den nya insatsen. Vad som ska ske med ledsagarservice ligger längre fram i tiden, sa socialministern till Radio SRF. Lena Hallengren sa att det ännu är för tidigt att säga något om ledsagarservice. Inte heller om LSS-utredningen ska ut på remissrunda eller ej. LSS-utredningen är en av 73 punkter som finns med i januariöverenskommelsen. Bengt Eliasson, riksdagsledamot och funktionsrättspolitisk talesperson för Liberalerna.
Min ingång har hela tiden varit att ledsagningen är en insats som har nästan försvunnit och som behöver sannoliken återinföras och breddas till fler och göras också mer tillgänglig på det sättet att det blir mer valfrihet i den och mer frihet att använda ledsagningstimmar när man verkligen behöver och vill ha dem.
Vad händer då med själva LSS-utredningen? Kommer den att gå ut på remiss eller vad blir det av den?
Samtal pågår om det. Det finns delar i den utredningen som kan användas för att lösa akuta problem. Men som vi ser det från Liberalernas sida så vill vi inte se en helhet i den utredningen gå ut på remiss. För det finns för många hot mot en fungerande LSS.
I kraftträdandet då, som enligt den nuvarande utredningen är tänkt till 1 januari 2022, hur kan det bli?
Nej, men det är uteslutet. Det är uteslutet. Vi vill se, och det har vi i överenskommelsen, januariöverenskommelsen som vi kämpade in, att de här frågorna överhuvudtaget finns med i den. Där står det att vi ska ha en ny LSS-utredning med en positiv ansats, det vill säga som är till för fler personer, har fler insatser med fler flexibilitet i. Och det står vi för och det kommer vi fortsätta driva.
Det sa Bengt Eliasson, riksdagsledamot för Liberalerna, som intervjuades av Åsa Nilsson. Den 3 till 5 maj så är det dags för medlemsforumet Spräng gränserna. Och redan nu i februari så har gränserna sprängts. Visst är det så, Jeanette Kjöller?
Ja, det är helt fantastiskt. Vi har 1217 anmälda idag och då är det fortfarande 1,5 dag kvar tills anmälnings funktionen stänger.
Finns det några distrikt kvar som ska anmäla sig eller är alla distrikten inne nu?
Jag tror att alla distrikten är inne enligt den information jag fick. Sen kan det vara så att de har ytterligare personer att anmäla in, men jag tror att alla distrikt nu har anmält in.
Från början så fanns det ju 1000 platser på medlemsforum. Hur hanterar vi att det blir nästan 300 fler?
Det fanns inte 1000 platser egentligen. Målet var 1000 deltagare, men vi kan klara uppåt en 1600-1800 i matsalarna och det är egentligen, eller matsalen, och det är egentligen det som är begränsningen.
Hur kommer det sig? Det är ju mer än 2 månader kvar till medlemsforum. Varför måste anmälningarna vara inne så här långt i förväg?
Det är mycket praktiskt att lösa. Dels handlar det om middagarna. Det handlar om antal kassar som ska packas. Alla deltagare får ju kassar. Det handlar om logistik på medlemsforum. Det finns väldigt, väldigt mycket man måste lösa på ett sånt här stort evenemang. Att man kan inte ha för sen anmälan.
Men hur känner du då som projektledare när vi har sprängt gränsen och gått över 1000 medlemmar?
Alltså det känns ju jätteroligt att vårt medlemsforum har sprängt gränserna inte bara i innehåll utan även i antal deltagare. Det blir ju, alltså jag längtar verkligen till den 3 maj när vi drar igång. Det här blir så häftigt.
Många är ju nyfikna på själva programmet. När kommer det färdiga programmet att släppas?
De sista små justeringarna håller på att göras och om allt går in i planerna så mejlas detta hela programmet och all information ut på måndag till distrikt, branschföreningar och US. Så kommer då dessa i sin tur att ha ansvar för att alla deras deltagare får informationen.
Du hörde Jeanette Kjöller som är projektledare för medlemsforum Spräng gränserna. Vill du veta mer om vårt medlemsforum, då hittar du mer info på vår webbplats srf.nu/medlemsforum. Leif Fundin från Kvissleby i Västernorrland är drygt 60 år gammal. Han drabbades av RP för många år sedan och ögonsjukdomen kom sakta smygande och gjorde till slut att han inte längre kunde köra lastbil. Idag så är han pensionär och skild sedan många år. Leif är singel och lever ensam och precis som många andra så letar han efter någon att dela sin tillvaro med.
Söker du aktivt efter en livspartner?
Ja, absolut, det gör jag ju. Jag försöker väl att hitta någon, men det är inte så lätt när man inte ser heller. Och inte är det så lätt att flytta heller. Så att får man bara kontakten så man börjar prata så där, då kan man ju prata lite och då känner man väl om tjejen är med eller inte. Så kan man ju göra. Men det är just det där att hitta och träffa den också. Mm. Det är det som är svårast.
Finns det några naturliga mötesplatser idag?
Nej, inte direkt. Det finns ju hemsidor och sånt där. Eller ja, såna här webbsidor, såna här dejtingsidor finns det ju. Det finns ju väl hur mycket som helst. Men det är ju samma där också. Man har ju liksom inget kort på. Man kan inte se kortet till exempel på hur de ser ut eller. Och vad kan man säga, då måste man ju liksom prata med dem på telefonen och sånt där. Men oftast så hinner man aldrig dit förrän de har knäppt av. Det är just ett
dating-sidorna är alltså ganska visuellt uppbyggda idag. Man ska registrera sig, man ska lägga ut foton och detsamma gäller ju för de övriga medlemmarna på den sajt man väljer att vara medlem i.
Ja, det är det. Det är väldigt svårt. Och svårt att hitta och runt omkring också.
Att gå på krogen och ragga, det är väl ingen större hit?
Nej, då skulle man ha en himla tur. Väldigt tur om det skulle fungera. Att det är någon som får syn på en annan då. Och den risken är väl inte så stor för det just. Nej, men det är nog mycket ödet då. Och slumpen som skulle göra att man inte träffar någon då, än att man springer och jagar. För jag minns när man var ute och jagade djur, hade man bestämt sig skulle gå ut själv och jaga fågel. Då såg man inte en enda fågel. Men när man hade lämnat bössa hemma, då kunde man se många som helst. Och så är det nog lite när man ska jaga tjejer också. Då ska man nog inte gå in för att jaga, för då ser man inte skymten av dem. Men plötsligt om man inte är ute efter det, då har man flera stycken runt omkring sig som man kan prata med.
Vi som ser då, det vet ju själv som har varit seende, så är det ju alltid första intrycket och första ögonkastet som man pratar om i såna här sammanhang. Men hur vet man som synskadad att man är attraherad av någon då man inte ser?
Ja, det är nog känslan mycket tror jag. Man känner ju direkt om det, liksom, om det är något som är intresserad av en. Det blir på ett annat sätt de pratar och det blir lite annorlunda på något sätt. Det blir någon sån här vibrationer som man brukar säga på något sätt.
Tonfallet, rösten.
Ja. Skratt sättet och allt möjligt där, hur man lever sig in med personen.
Är det någonting annat som påverkar dig?
Nej, inte direkt, för jag kan komma på så här på rak arm. Faktiskt inte, men nej, jag tror att det där med, man känner av personen direkt liksom. Det behöver inte alls vara något fel på personen, men man känner, det är någonting som man känner i alla fall. När man får den här gemensamma vibben, om man säger så.
Så just nu så är du medlem på en dejtingsida, ja. Och letar det fram, ja. Där då, så att säga.
Ja. För man får ju skriva lite om sig själv. Så då får man ju utgå därifrån. Och så lite fakta då, vilken längd, så man inte träffar någon tjej. Jag som är bara 1,70 och så träffar man en tjej som är 1,95. Det är kanske inte så roligt. Men att man kan få ut lite fakta och hur lång de är. Och lite kroppsbyggnad, hårfärg och ögonfärg och sånt där. Mm. Och ja, det... Och så de presenteras det, vad de gillar att göra och sådär.
Är det någon speciell typ av kvinna som du letar efter? Då tänker jag mest utseendemässigt till att börja med.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Därför att jag tror att det där spelar ingen roll om man är utländsk eller om man är svensk. Eller, för att det där känner man ju då när man blir tillsammans och man passar ihop. Mm. Det tror jag ju. För att jag har inte någon sån där... Och hon ska ha jättelångt hår och hon ska vara den längden och hon ska, kroppen ska vara si eller så. Eller, nej, det så tycker jag inte känns. Eller, utan det är nog mer liksom där att man känner att man passar ihop.
Mm. Det är de inre kvaliteterna som styr.
Mm.
Och efter man har utbytt lite tankar och skrivit till varandra på nätet, då brukar man som sagt vanligtvis övergå till telefonsamtal och sen en dejt på tu man hand.
Mm. Ja, och där kan man ju märka ganska snart när man pratar i telefon. Mm. Så att där kan man märka direkt om det är någon bra fortsättning, om man säger så. Mm. Så är det ju.
Har du hittills fått någon reaktion när du har talat om att du inte ser?
Jag har ju varit så fräck. Så att jag har ju skrivit när jag presenterar mig att jag har fel på synen redan. Så redan där så är det väl 9 av 10 som redan avslutar där och inte tar kontakt. Det är ju 100 på. Och sen har jag ju då pratat med sådana som inte har förstått det riktigt heller. De inte har fattat riktigt. Jag hade en videokontakt med en kvinna och jag satt med iPaden framför mig så här. Och hon såg ju mig och jag satt och tittade mot henne också. Så säger jag, är du blind, så? Ja, så. Ja, men du tittar ju på mig. Ja, men jag ser inte dig. Jo, det gör du. Jag ser ju när jag flyttar. Men ja, men då hör jag ju på ljudet liksom. Följer ju jag liksom rörelserna. Så hon var helt övertygad att jag bara skämtade med henne. Det kan bli liksom missförstånd där också.
Det sa Leif Fundin från Kvissleby. Reporter Annette Strandqvist på Spotlight, taltidningen Västernorrland. Konstverket Orgelfjärilen har mött besökare som kommer till Synskadades riksförbund i Stockholmsförorten Enskede ända sedan huset var nytt 1975.
Skulpturen Orgelfjärilen med det latinska namnet Organa Papilio. Den är i blankt rostfritt stål och den är hela 6 meter hög när jag står här och blickar upp mot den. Och den är skapad av konstnären Björn Erling Evensen, född 1924 och fortfarande verksam. Numera är han bosatt på Gotland. Bredvid den här stora orgelfjärilen så står en mindre precis likadan. Men den lilla fjärilen, den stals i början av 90-talet. Och idag finns enbart det här gråa betongfundamentet kvar. I och med stölden av den mindre skulpturen tystnade också musiken i orgelfjärilen av kompositören, pedagogen och violinisten Sven-Erik Bäck. 1919-1994 levde han och skulle alltså i år ha fyllt 100. Orgelfjärilen är ett mixmediaverk av två komponenter, en skulptur med inbyggd musik. Det skrev Sven-Erik Bäck i en gemensam artikel med Björn Erling Evensen i Synskadades Riksförbunds och de närstående företagens personaltidning, storstilat och punktligt, 1984. Den cirka 11 minuter långa melodislingan som kompositören kallar ett planetvarv. Den göd från den stora orgelfjärilen och musiken sattes igång när betraktaren kände på den lilla skulpturen. Och i fundamentet så finns det kvar en liten lucka här där jag antar att man stoppade in fingrarna för att musiken skulle börja ljuda. Konstnären Evensen liknar orgelfjärilens känselspröt med orgelpipor. Och kompositören Bäck, ja de var kamrater de här två, beskriver orgelpipornas vertikalt uppåtriktade spröt och de kraftfulla vingarna. Vingarna skulle kunna vara en öppnad port, sprängd genom en mur. Det var Sven-Erik Bäcks känsla när han började komponera musiken. För att skildra den här glänsande ytan på skulpturen så valde Bäck metallstavar som klangkällor. 7 toner användes i klangerna. Komponerade i olika variationer så fick han fram 144 olika klanger. De 7 tonerna har fullbordat varsitt kretslopp kring varandra. Nu hoppas jag att orgelfjärilen snart börjar spela igen.
Och det var Åsa Nilsson som berättade skulpturen Orgelfjärilens historia. Och det sätter punkt för Radio SRF för den här gången. Nästa vecka då är vi tillbaka med ett nytt program. Vi hörs då. Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom organisationsråd, jubileum och kongresser. Programmen kan höras på webben eller som podcast. Vi finns där du hittar poddar. Kontakta gärna redaktionen med tips, synpunkter och idéer. Du når oss via e-post till radio@srf.nu eller genom att ringa till vår telefonsvarare dygnet runt på 08 39 92 40. På telefonsvararen får du också gärna lämna insändare. Vill du skriva till oss i svart eller punktskrift är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Vår telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.